Hallå där, Sporthuset är här med Tommy Åström och Lasse Granqvist.
I vår ambulerande podcastpanel så har vi via Noah Backner, Lena Sundqvist och Jens Fjällström nu kommit fram till en mångårig åsiktsstark hockeyexpert på C-more.
Som spelare blev han svensk mästare och gjorde två VM för Tre Kronor.
För 64:e torsdagen i rad öppnar vi dörrarna till Sporthuset. Välkommen in i värmen, Thomas Johansson.
Tack så hemskt mycket. Det är ju enormt roligt att vara här.
Ja, äntligen ses vi igen.
Vår gamla kollega, eller gamla och gamla kanske. Men ändå, och numera alltså i Djurgården Hockey. Och som en del av detta så får vi Inside SHL i det här avsnittet också. Ser vi mycket fram emot. Ångrar du att du hoppar på Djurgården?
Nej, absolut inte. Jag gillar utmaningar. Jag är ofta lite sådär att jag kan hamna i situationer där jag blir uttråkad på någonting som har varit för lik under längre tid. Och det här är inte för lik. Det är upp och ner och det är bra och det är dåligt och det händer grejer. Så att jag känner mig oerhört inspirerad.
Brinner det i telefonen eller?
Det brinner på Twitter.
På Twitter?
Ja, telefonsamtalen är inte sådär. Mail och Twitter brinner det ganska mycket på just nu när vi befinner oss i den situationen. Så att... Men där är jag kan förstå frustrationen. Jag förstår att folk är oroliga, frustrerade, känslomässigt engagerade också i det här, och det är ju vi också. Men vi tror stenhårt på våran idé och vi tror stenhårt på det vi jobbar för och siktar på att vi ska kunna vända den skutan.
Vid inspelningstillfället ska vi säga, det spelas ju hockeymatcher precis hela tiden så det händer mycket på kort tid, så är det alltså 2 segrar på 11 matcher och
precis.
En placering som är näst sist.
Yes.
Och det är klart för... Nu var ju Djurgården nere en sväng här på 10-talet, men med Djurgårdsmått mätt så är det klart under förväntningströskeln.
Ja, i alla fall starten. Vi hade ju, sen kanske vi inte hade räknat med att ha haft 11 segrar efter 11 omgångar, men vi hade ju definitivt räknat med att ha haft lite mera pengar på, eller poäng på kontot. Det hade vi gjort.
Pengar på kontot också.
Ja, det hade väl kanske inneburit lite pengar på kontot. För det hade väl lockat lite fler folk också till arenan. Och publiken hade kanske tillströmmat på ett annat sätt. Så att det hade väl blivit en jackpot på båda ändarna. Nu har vi hamnat i en negativ spiral. Och det syns även på publiktillströmningen tyvärr på Hovet.
Mm. Lite mer om Djurgården alldeles strax. Jag vill bara kolla hur du ligger till med det här. Det står
The Blacklist.
Ja, jag saknar våra resor, Thomas.
Ja, just det. Ja.
När vi reste på hockeyslutspelet och jobbade för C-more, Kanal 5 och allting, så kastade sig Thomas när han kom till hotellet över sin dator och tittade på serien The Blacklist.
Jaha, det är en serie. Jag tyckte det verkar någon okult verksamhet ni höll på med det tillsammans, måste jag säga.
Har du lagt ner det?
I det fördolda?
Jag har ju sett klart den.
Du väntar på nya.
Jag blir ju lite så här serietorsk när jag hittar någonting som jag verkligen... The Blacklist med Spader var ju grym. Alltså hans... Ja. Hans språk som han använder i den här serien är ju fantastiskt att lyssna på. Så att, men senaste serien som jag betade av, det var Narcos med våran knarkbaron Escobar där i Colombia.
Vilket du, Tommy, har tipsat mig om också.
Just det, riktigt bra.
Det är bra.
Jag har ju nu upptäckt serien Prison Break som jag står för. Det är ingen som tror det är sant, men nu tittar jag på den och jag ser avsnitten flera gånger. Jag brukar snabbspola, jag är så nyfiken på det igår. Så jag brukar snabbspola avsnittet mot slutet på det så här. Så kommer det ju upp en text vad nästa handlar om och så snabbspola. Sen när jag har gått igenom det, då tittar jag från början. Ja, man kan också kalla mig för punchy.
Men det där med serier är ganska ibland så där. Jag vet, jag och min fru, vi har ju försökt se samma serie, men det är ju omöjligt för att den ena hinner ju se 2-3 avsnitt lite här och lite där och så blir det diskussion och hur långt har du kommit? Jag ligger bara här och då får du inte säga
den nya formen av otrohet.
Eller så.
Har du sett ett avsnitt när jag var borta?
Ja, just nu får hon hålla sig lite mer till sina love series och jag kör lite mer narkoseries. Så men håller vi så här där.
De vi pratar om nu, Viaplay, Netflix, det är en tuff konkurrens. C-more ligger också långt framme med sina appar och titta på. Jag tycker liksom att C-more är, inte bara för att det här är kopplat till C-more det här, jag tycker nästan just filmmässigt så tycker jag nästan att det händer mest på C-mores plattform. Vi pratar om serier annars, det är en tuff konkurrens. Viaplay har ju som vi pratade om, Blacklist och Netflix till exempel, Narcos. Det är,
Jag gillar att Simon har fått, alltså man kan ju skriva matcher där till höger och vänster och se hur mycket som helst. Det tycker jag är väldigt mycket om. Det... Mycket smidigt.
Ja,
mycket smidigt.
Ja, det är...
Har du märkt att Simon dykt upp i din Apple TV också, helt plötsligt?
Har den? Ja, det är nog om du har nya Apple TV, för jag har den gamla.
Har du den gamla?
Ja, nej, det kan jag köpte den nya, jag fick inte in den i TV:n. Det är ett elände det här faktiskt. Nej, men man kan återkomma till min tekniska kompetens lite senare.
Jag vet ju ofta när, och det gör jag ju fortfarande, att det är så att jag ser ju alla matcher på C-more så mycket jag kan. Det jag tycker vi måste komma till rätta med, det är ju att få igång arkivet, så man kan se lite liksom tillbakaliggan och verkligen hårdkolla på allting.
För tänker det är på SF-finalen 2000? Ja.
Nej, men lite grann sådär. Men det är ju fantastisk leverans av TV. Jag blir ju avundsjuk när ni får sitta i de här stora, fina studios och sådär, mysa lite. Det är klart att det...
Ja, det är, men klart mysig fast den är stor, det är en bra kombo. Mysig.
En annan grej som hände mycket när vi pratade, när vi jobbade tillsammans, vi körde ju till exempel du och jag de här SM-finalerna ihop som Skellefteå vann 4-0, 4-0, båda dem. Mm. Och då pratade vi mycket om det här att Skellefteå har hittat ett nytt sätt att spela, kanske Frölunda hänger på och sådär, och det är många andra klubbar som lever kvar i gamla. Vi hade långa frukostsittningar om det, timme ut och timme in, alltså, man kunde ju knappt ta sig därifrån, för du var ihärdig om hur man bör spela, och det är någonting du har implementerat i Djurgården, hur man ska spela ishockey nu för tiden. Nu går det ganska tufft för er också, eller mycket tufft resultatmässigt. Berätta om idén och hur ni håller i den trots de problem som just nu är. Och det är tufft i en storklubb när förlusterna dyker upp en efter en.
Ja, det är jättetufft. Alltså, kraven är ju att det ska vara vinst varje match i den bästa världen. Men själva liksom, idén har ju byggt på att skapa bra siffror. Sen exakt hur spelsättet ser ut, det är ju inte riktigt hugget i sten alla gånger. Utan
bra siffror
inom en statistik som heter Corsi-statistik, där man jobbar med antalet egentligen avslutsförsök mot motståndarmålet respektive mot eget mål.
Alltså, och hur många de är, varifrån de kommer?
Ja, alltså framförallt att man tar ett avslut mot motståndarmålet, sen räknar man ett Corsi-event som man säger då, i form av att träffa det mål, går det i mål, går det utanför mål eller är det blockerat? Och utifrån de eventen så får man olika siffror, hur många motståndarna har haft och hur många har vi haft. Och där får man sedan en procentsats. Och tittar man liksom tillbaks historiskt på de här sakerna, så kan man se en tendens till att de som har höga Corsi-siffror, alltså då pratar vi kanske 55% och uppåt över ganska lång tid, de är framgångsrika. Sen exakt hur spelstilen ser ut, det handlar om att skapa de här bra siffrorna. Mm. Och där har det ju varit så. Skellefteås era har ju byggt mycket på den typen av ishockey, skapar bra siffror, och därför har det ju varit ganska liksom tydligt för mig i alla fall att det är lite det hållet man måste gå. Sen måste man ju utveckla det här.
Men undrar ofta du stöter på skeptiker nu då? Jag tänker på, för det kom ju lite från, Petter Rönnqvist var ju lite initiativtagare på C-more tillsammans med dig och började prata om det, han gör ju det mycket i våra sändningar, från filmen Moneyball, som är en riktigt skön spelfilm med Brad Pitt, based on a true story, där Billy Bean, som han hette, sportchefen som var i Oakland Athletics, alltså baseballlaget, predikade någonting helt nytt, nämligen att jobba på det här sättet ungefär som du pratar om, och stöter på gamla uvar, och andra säger såhär, det är fingertoppkänsla som är det, strunt i statistiken. Så här låter det till exempel i filmen när han stöter på liksom någon i styrelsen och sådär som tycker att han är helt ute och seglar.
You don't put a team together with a computer, Billy.
No?
No. Baseball isn't just numbers. It's not science. If it was, then anybody could do what we're doing, but they can't because they don't know what we know. They don't have our experience and they don't have our intuition.
Okay.
Billy, you got a kid in there that's got a degree in economics from Yale. You got a scout here with 29 years of baseball experience. You're listening to the wrong one. Now, there are intangibles that only baseball people understand. You're discounting what scouts have done for 150 years, even yourself?
Adapt or die.
Adapt or die, säger Billy Bean efter att han blev uppläxad då. Ja. Att det är intuition, fingertoppkänsla. Mm. Kom inte dragande med din statistik.
Nej, och jag kan förstå att man liksom är skeptisk också, för det bygger mycket på historik och se hur har det sett ut tidigare, vad har det fått för resultat, vad finns det för, om man nu ska uttrycka sig, nyckeltal då, som är viktiga att hålla koll på, hålla reda på, och vad händer om vi inte levererar dem och hur kommer framtiden då se ut och vad kommer att levereras in i framtiden? Och där är jag lite sådär, jag kan inte säga idag att imorgon är det si och övermorgon är det så. Jag vet bara att historiskt sett, tittar man och går tillbaka, så vet jag vilka siffror behöver man ha över tid för att vara framgångsrik.
Jag tror det är oerhört viktigt, därför att framförallt i en klubb som Djurgården, en större klubb alltså, är det oerhört viktigt att få resultat. Det vill säga att det är svårt att sitta och försvara med att vi gör rätt, det kommer att visa sig, det kommer att visa sig, för det tålamodet finns sällan. Och då kommer du in, du har redan nämnt det Thomas här, i att det var publiksiffrorna. Och så här, ja, vad handlar det om? Ja, det handlar om att det kommer inte in de pengarna som borde komma in, och då kommer du in på likviditet och då blir det stress i klubben och det blir den typen av faktorer. Förra året hade Karlskrona inga pengar i slutet på januari månad för att betala lönerna. Det sviktade ju så enormt resultatmässigt och folk slutade gå på matcherna. Så att det blir stress, va? Och därför måste du ha resultat med dig. Så jag tror på en kombination, kan jag tänka mig. Dels att du pratar om detta, det är långsiktigheten, men så måste man också vara oerhört cynisk i sitt grundtänk av att få poäng också. För det måste in på kontot för att du ska orka hela vägen.
Och jag kan hålla med till vissa delar, men samtidigt är det också någonting som vi håller på med som ska vara lite långsiktigt. Vi kan inte hålla på att svänga oss emellan att spela. Det är ungefär som att tänka sig så här att ja, vi spelar på det här sättet i en match och då vann vi. Och då fortsätter vi spela på samma sätt i nästa match, då förlorar vi. Ja, men då ska vi spela så här i match nummer 3 som vi också förlorar. Ja, men då måste vi byta till det här i match nummer 4 och då vann vi. Ja, men då fortsätter vi med det i match nummer 5 och då förlorar vi. Mm. Alltså det är liksom inte riktigt så enkelt det funkar, och så funkar ju inte spelare att bara svänga mellan olika taktiska grejer. Jag håller med dig. Det är klart att vi är en resultatinriktad värld. Det ska in poäng på kontot. Det är svart eller vitt, förlora eller vinna. Men vi måste också våga vara lite långsiktiga i vår strategi, för att vi tror ju någonstans att det här har framgång över tid.
Vilken är den vanligaste kritiska frågan du får av supportrar?
Nej, det är ju inte... De är inte så kritiska liksom. Det är mer liksom så här, agera nu. Mm. Nu måste vi vinna.
Värva spelare eller?
Ja, alltså spelartruppen, vi är felvärvade, vi har fel sammansättning på laget, vi har fel sammansättning på gruppen, och så att det är mycket sånt som man hakar upp sig på. Och jag förstår det här. Det jag tycker är skönt också med siffrorna, de är ju liksom inte känslomässigt påverkbara. Mm. Medan vi människor, vi påverkas ju av en vinst eller en förlust, och man blir engagerad och man tycker att det var det här och det här. Siffrorna kommer in till mig, så säger de så här har matchen sett ut siffermässigt. Mm. Sen blir ju det upp till mig att känna, ja, men det är ungefär den känslan jag har, eller nej, men jag hade en helt annan känsla. Den här spelaren har levererat de här siffrorna, men alla har tyckt att han har varit helt värdelös, men siffrorna säger att han har varit superbra. Så att det blir en sån här, och du är inne på det, fler och fler jobbar med det, NHL jobbar med det. Nyckeln in i en framtid, det är ju dels att hänga med i utvecklingen av sitt spel så att man kan hänga med i de här siffrorna, men också så kommer ju det falla in på hur duktiga är vi som jobbar med det att kunna översätta siffrorna i praktiken.
Och tänk vilken tid det tar att haka på de som är bra. Jag menar, Skellefteå har ju 6 raka finaler, va?
Mm. Mm.
Frågan är om den eran kommer vara kvar efter den här säsongen. Igen, jag följer Skellefteå AIK Hockeys utveckling oerhört noga. Därför att det börjar indikeras att det inte riktigt stämmer där mot vad det har varit tidigare. Jag undrar vad det kan bero på i sånt fall. Men alltså, tänk Färjestad, tänk HV, ta Djurgården. Mm. Att vad lång tid det tar att bygga upp någonting nytt. Mm. När man först ska komma på att det man gör inte är dagsfärskt. Vi måste göra om. Och sen få hela allt det att vända och börja göra om. Det tar tid. Nu kan vi se på Färjestad HV, i alla fall vid inspelningstillfället, att de börjar få lite bättre resultat.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Grattis Lasse.
Ja, och Thomas Johansson är med också.
Ja, men grattis Lasse.
Ja, tack.
Du fyller år idag.
Jag sitter och säger vinspelningstillfället hela tiden och reserverar mig, men det stämmer ju, va? Det är det datumet. Alltså, och jag är skorpion. Får jag säga en sak där? Nästa år fyller jag 50 förut, så ni behöver inte gratta så mycket i år. Alltså jag läste att de har gjort en amerikansk undersökning på något sätt, ja, i USA då, och kommer fram till att nej, men stjärntecknen vi har stämmer inte. Vi ska putta in ett stjärntecken till. Och det visar sig att mitt stjärntecken är inte alls skorpion som jag är, utan jag är något helt annat, med en helt annan beskrivning om min personlighet. Vilket innebär att jag i 49 år har levt som en viss person som jag tyckte stämde rätt bra, men så är det inte jag. Vad innebär detta? Det måste vara en form av schizofreni, va?
Ja, jag fattar ingenting av det. Men du, Thomas, det hände ju en rolig grej här ute när jag kom med tårtan till Lasse.
Lasse fick tårta, men jag tror att han upplevde någonting betydligt större än att han fick en tårta av dig, Tommy.
Ja, precis.
Nej, men det här, alltså, vi
mitt
spelar
i tårtkalas.
Ja, men vi spelar in i på ett kontor här i absolut allra mest central delen av Stockholm. Och när vi kommer hit så kommer vi inte in i vårt rum där vi ska spela in, därför att det är upptaget av en podcastinspelning. Det är jätteroligt. Två podcast, alltså på ett kontor. Alltså, okay. Och då visade det sig
inte att, vilken podcast med, utan att det är din drömpodcast.
Ja, Musikalpodden. Och de som lämnar lokalen och kommer in till oss när vi sitter i köket där och äter god tårta och fikar, det är alltså Gunilla Backman och Victoria Tocca. Den förstnämnda känner nästan alla till som har varit på något kulturevenemang i Stockholm eller i Sverige någon gång, nämligen från Mamma Mia musikalen. De turnerar ju över hela Sverige med det där. Och över, de har varit New Delhi och lirat till och med, berättar hon. Och Victoria Tocca alltså spelar huvudroll i Köpenhamns uppsättning av The Phantom of the Opera. Och detta var ju, jag blev så starstruck, jag var tvungen att framta i hand. Det var ett stort...
Har man någonsin sett Lasse sådär?
Nej, faktiskt eller? Inte. Det brukar ofta vara folk som attackerar honom, men så på som han blev när de stod i dörren. Där.
Alltså som ett barn på julafton.
Ja, ungefär så. Ja.
Och vi kommer att snacka om det, nämligen det här med att, som idrotten säger, som jag har haft uppe förut, vi har snackat om flera gånger, nämligen det här man säger efter en dålig match, att ja, vi var inte riktigt där från början och vi var inte mentalt förberedda. Och det där. Men alltså, jag pratar med dessa musikalstjärnor om detta, och det är klart de har svårt, för de, vet du vad svaret var? Gunilla Backman sa, hon har spelat Mamma Mia 555 gånger. Och hon sa, det enda man tänker på är att man måste vara lite bättre nästa föreställning än den just avslutade. Mm. Ja? Tänk och tänka så över 52 omgångar ishockey. Va? Och över varje period hockey, och ta ner det till byte från byte. För det är precis det handlar om för
gör de inte det, Thomas?
Jo, men,
i hockeyn?
Ja, absolut.
Vi är ju inte där i början. Nej, vi satt kvar på bussen. Har du hört det uttrycket någon gång?
Jag tror tyvärr att just de där uttrycken är någonting som har legat kvar länge inom hockey. Jag tror inte att det blir någon slags klyscha att dra till med när inte allting stämmer, istället för ibland kunna säga att nej, men motståndarna var mycket bättre än oss än vad vi faktiskt kunde leverera den här första perioden, och vi hoppas att vi ska kunna vända det. Så säger man ofta så här, man hittar anledningen till att kunna skjuta
och då på låter det
sig själv.
Då låter det dåligt, ja. Då låter det svagt. För det som jag tänkte på, för jag hörde när du snackade med dem och dissade idrotten och hyllade musikalvärlden, då tänkte jag på det att vi pratade om Djurgården Hockey här då, att insatsmässigt, om vi bortser från resultaten, alltså det vi hade upplevt om Djurgården Hockey hade varit en musikal i de här matcherna, så är det så att 7 av 11 matcher då, enligt
8
av 11 matcher, så har Djurgården gjort en stark insats, fast de har inte fått resultatet med sig på grund av att det var motståndare som har vunnit matchen. Men så uppfattar ju inte folk runt omkring det, utan de tycker ju det här laget är uselt. Mm. Uselt. Alla borde avgå.
Det tycker inte alla.
Nej, men alltså, förstår jag menar alltså, att de här musikalartisterna som gör ett härligt arbete, när de har alltså, de får inte samma resultat i form av att de får ett tydligt resultat. Det blev 1-2 mot några motståndare.
Nej, men de har ju å andra sidan andra musikaler och andra kulturella evenemang att konkurrera med.
Men det blir så, man kan svårt att jämföra exakt. Titta liksom. På. Ja, du får inget slutresultat.
Nej, men det kanske inte finns en kurs i statistik.
Nej, men behöver du inte se 555 Mamma Mia för att kunna avgöra om den ena är lite bättre än den andra?
Den enda som har gjort det är ju Lasse.
Ja. medan inom hockeyns eller sportens värld så blir det ju en leverans på vinst eller förlust som är bra eller dåligt.
Det jag är ute efter är att jag har väldigt svårt att se framför mig att jag går och tittar på La Bohème på Royal Opera House vid Covent Garden i London. Och efter första akten och efter pausen man var ute och tagit lite bubbel, så kommer man in igen för andra delen där och roterar propellern där så att man kommer reforma.
Propellern är
flugan. Och så kommer dirigenten och chefskoreografen ut och säger så här, ja, vi ber, ladies and gentlemen, we do apologize. We were not mentally quite here at the beginning.
Vilken
actually, a couple of our performers were still on the bus, you know? They didn't leave the bus. So we make a better start. Ja, men lugn.
Ja, men jag tror ändå det är som Thomas säger, alltså att, och det får du försöka kanalisera ut i hockey.
But we still have good statistics.
Och det är att
vi har bra tomträff i 58%.
Nej, men det är att använda mer vederhäftiga förklaringar och inte säga den typen av saker, för då låter det ju som att, vad är det mer om?
Ja, exakt. Eller? Säg som det.
Ja.
Som du argumenterar för det läget du har. Ja. Mm.
Jag tror att det är gamla saker som sitter i väggarna lite grann, att det är rätt lätt att ta till det, för att man vill inte, man vill mer såga sin egen inställning än att man hyllar att motståndarna var bra.
Mm. Sporthuset tipsar dock om Musikalpodden. Ja. Missa inte.
Ni kan ju pausa oss i det här fönstret nu och så hoppa in en stund på Musikalpodden och så komma tillbaka, så kan ni jämföra vad som var, vilken som var mest intressant.
Högt i tak i sporthuset.
Exakt så är det. Och ni vet ju i vår nya panel, vi har ju snurrande panel, Tom och jag varje vecka. Idag är det Thomas, Jens Fjällström, Noah Bachner och Lena Sundqvist också med. Vi har sagt det när Jens och Thomas är med att vi vill ha lite inside allsvenskan från vår tidigare medarbetare Jens som är i Malmö FF. Och i SHL inside vill vi gärna ha när vi har dig Thomas här. Vi har jobbat ihop också precis som ni två var inne på tidigare. Ganska många år. Och därför är vi nyfikna på hur du kan ta oss lite närmare SHL idag.
Grejer som vi kanske inte har tänkt på, som är liksom lite utanför.
Ja, först vill jag bara säga att jag är uppvuxen i Stockholms Bronx. Det är ingen som känner till innan jag går in på det här. Men, nu...
Stockholms Bronx?
Brandbergen.
Ja, just det.
Inside okay. SHL. Jag vill ta upp det här lite och värva spelare. Och inom svensk hockey idag så finns det egentligen ingenting som reglerar möjligheterna för en klubb, alternativt en spelare, att kontakta varandra under kontraktstiden och pågående säsong. Detta medför egentligen att en klubb kan göra klart med en spelare när som helst under sommaren, fast spelaren har ett år kvar, kan även gälla tränare. Och då kan man ju liksom börja spekulera i vilka scenarion skulle kunna uppstå i en sån situation, och det skulle kunna vara att det är två klubbar som gör upp om att hamna i ett kval neråt och en ska klara sig kvar, och det visar sig att den ena klubben har gjort klart med den andres målvakt inför nästkommande säsong. Pressen har, media har börjat och pratat om det här tidigare. Vad ställer det för krav och hur hanterar man såna uppkomna situationer? Och då undrar jag, eller min fundering är liksom, är det ett system som är bra för svensk idrott och svensk hockey? Är det trovärdigt? Ska det finnas regler, datum som styr när får klubbdirektörer ta kontakt med spelare, när får spelare höra av sig till klubbar? Och hur skulle det påverka trovärdigheten om vi hamnade i en sån uppenbar situation där två lag hamnar på, precis på den här delen som jag tog upp med målvaktsproblematik eller någonting annat? Eller ska vi bara gilla läget att det här är idrottens värld?
Ska jag tolka det som att du tycker att det är lite djungens lag just nu?
Ja, det är precis så. Det känns lite grann att det finns liksom ingen styrning riktigt för vad det är som gäller. I NHL är det ju betydligt mer styrt. Där jobbar man ju också utifrån ett annat system. Men just det här med att spelare måste spela färdigt säsongen innan man får kontaktas. Alltså det finns ju många sådana saker. Men jag tror säkert att hockeyn är inte unik just på den här delen. Jag tror att det kan se likadant ut inom fotbollen också med regler. Och många andra sporter. Och jag gjorde ju lite så igår att jag började prata lite grann med SIKO, alltså spelarnas organisation kring de här, och det visade sig att det var ju en jättefråga. Mm. Det vart ju så här, men oj, arbetsrättsligt, anställning, tillsvidareanställning, hur gör man det? Hur skulle det här gå till? Vilka datum skulle man förhålla sig? Hur skulle det funka? Så det var ju någonting som helt plötsligt vart så jag kände, shit, här sitter jag. Förstår ni?
Absolut.
Vad tänker ni?
Märker du, skulle du märka på en spelare att vederbörande är på väg iväg? Jag menar, om det är ett år kvar på kontraktet, klubben tar upp en diskussion och vill förlänga, och då märker man om vederbörande börjar liksom, agenten börjar sticka undan där och inte vilja vara så intresserad. Alltså, det blir ju i sig.
Ja, det är klart att det blir en knepig situation där man måste utgå ifrån att alla är oerhört professionella in i fingerspetsarna. Jag tänker också trycket som kan komma utifrån. Nu är ju klubbar, agenter, spelare ganska duktiga på att någonstans ändå ligga lågt i det här snacket. Men hur skulle liksom systemet se ut om det här skulle börja sippra ut? För det är ju ändå ett antal människor som känner till det här. Det är ju inte så kul att skrinna in på en viss arena och veta om att jag ska spela det andra. Jag tror att det var i Linköping när jag var där. Vi hade en sån situation när Roger Melin var klar för Linköping men tränade Rögle. Och vi möttes egentligen i en match där Rögle hade möjlighet att spela bort Linköping ifrån SHL.
Just det.
Och där hade man en så här uppenbar problematik där tränaren på andra sidan skulle jobba i den klubben och trovärdighetsmässigt. Nu var det ingen större grej utav det, för det var kanske Linköping och Rögle. Om det hamnar i...
Det
stora klubbar som var där. Nej, exakt. Det var inte, de hade inte hunnit byggs upp. Men vad skulle hända om det var emellan Skellefteå och Luleå? Eller om det var Djurgården och AIK eller någonting annat? Min uppfattning är att det är djungens lag och det som jag är nyfiken på är liksom, är det någonting som man bara ska acceptera, eller skulle man även i Sverige börja titta på olika möjligheter att reglera saker och ting? Hur skulle det påverka europeiska spelare? Om du vill värva utanför Sverige, ska det bara gälla allsvenskan? Ska det gälla Sverige? Alltså, frågan blir ju ganska enorm.
Och SIKO, det vill säga spelarna, de vill förstås inte ha någon reglering.
Nej, spelarna vill ju liksom se till sin grej, och klubbarna vill se till sin grej och sådana här saker. Så att idag så finns det ingen tydlig styrning för när du får göra vad. Och jag tror att man skulle behöva kika lite på det.
Ja, jag har inget bra svar. Därför att jag tänker också så här att det är svårt att vänta till säsongen är slut också med att ta diskussioner om sin framtid om man sitter på ett utgående kontrakt. Det vill säga om man spelar rätt länge en säsong så har man ganska kort tid på sig att när man väl har lirat färdigt, när kan det vara? I april? Mitten på april. Och då ska man liksom helt plötsligt, om man blir utslagen i en lång semifinalserie till exempel, oavsett om man är tränare eller spelare, då ska man starta spåret när rätt många kommer rätt långt. I alla fall de skickliga klubbarna, eller vad ska jag säga, de bästa klubbarna resultatmässigt är nog färdiga med sin trupp i relativt god tid, inbillar jag mig. Utan då blir ju liksom de alternativen som kvarstår i sånt fall, när de flesta budgetarna är borta, det är ju då de lagen som är på nedre halvan. Mm.
Hela den här problematiken i AHL till exempel, vi får ju inte kontakta spelare förrän de har spelat klart, att allting är över, de ska
spela
färdigt.
Och det sker inte så heller?
Nej, vi får inte göra det, och skulle det komma fram då råkar man ju liksom ut för ett bötesbelopp och därför är det egentligen i grundtänket som jag är inne på lite grann, det är att...
Ja, hur skulle du vilja ha det?
Nej, men alltså... Jag skulle nog kunna tänka mig att det skulle finnas någon form av regler. Sen är det ju som du säger, Lasse, problematiken blir ju också att okej, ska vi vänta till säsongen över? Vissa är säsongen över i början på mars. Mm. Några spelar ända fram till slutet på april. Ska vi gå in och reglera? Ska vi sätta ett datum per den sista januari? Och då får man börja kontakta spelare när transferfönstret är stängt och man inte kan byta någon och såna här saker. Jag tror i alla fall att man skulle behöva se över någon form av system att förhålla sig till. För idag så kan, nu har jag liksom inget fog för det, men jag kan mycket väl tänka mig att det är spelare inom närmsta månaden som har gjort klart med klubbar redan till nästa säsong.
Till och med så, ja.
Ja, av olika anledningar. Mm. Och då ska man gå i nästan ett halvår och spela i en klubb fast man vet redan innan att jag har redan kontrakterat med rivaliserande klubb eller med den här.
Och i någon mening byts det ju klubb i mycket högre utsträckning nu än vad fallet var för några år sedan. Mm. Kanske rätt många år sedan vid det här laget, jag vet inte.
Men att det skulle kunna uppstå datum, alltså ett datum att före det här datumet så kan man inte värva inför nästa säsong.
Nej,
är det du menar?
Precis. Mm.
Och det ser du som en grej som för svensk hockeys bästa, eller är det att du sitter och skruvar på dig i sportchefstolen och att det skulle vara bra för dig?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tror att det skulle behövas ha lite ordning och reda i de här frågorna. Att det blir en tydlighet, för just nu är det väldigt mycket djungens lag. Sen finns det både fördelar och nackdelar. Jag tror att för oss i Djurgården så är det en fördel att vi kanske kan vara ute i god tid och presentera våran produkt och kanske vara på spelare som inte riktigt har blommat upp ännu, men som sen blommar upp lite senare under säsongen, att vi hinner ta dem innan de har blivit landslagsmässiga. Mm. För att vi kanske inte alltid kan konkurrera med den största plånboken och såna här saker. Så att det finns ju både fördelar och nackdelar. Men jag tror liksom strukturen och få lite ordning och reda och tydlighet i vad som gäller. Vi är så noggranna med andra saker som ska vara så tydliga. Men just på den här delen i svensk hockey, och jag tror att rent generellt i idrott, så är det ganska otydligt och luddigt. Mm.
Jag sitter ju och laddar just nu för en inspirerad kärleksbombning. Min hemlig gäst, Sergej Bubka, dock inte gästen, det är inte han. Det är en annan. Men jag kommer till det strax. Först har jag en känsla av att du också har någonting som är lite, om inte inside så i alla fall högt i tak.
Ja, och någonting att bita i för Thomas till exempel, apropå att det är mycket SHL-snack idag då när vi har Thomas Johansson här. Och den här rubriken låter då så här. Om 1,5 år dras SHL-repet.
Varsågod.
Mm, du brukar ofta bli sur på min rubrik, men det verkar vara bra den här gången.
Nej, den här rubriken stannade på en A4-sida, så det tycker jag är positivt.
Om 1,5 år dras SHL-repet alltså. Vill du säkra en plats i hockeyns finrum i framtiden, för många år framöver, så är de närmsta 18 månaderna väldigt avgörande. De lag som om 1,5 år har SHL-kontrakt sitter nämligen i en guldsits. Sen börjar det nya TV-avtalet som enligt trovärdiga uppgifter kommer ge varje klubb ytterligare minst 15 miljoner kronor om året. Det innebär att varje SHL-klubb från och med hösten 2018 kommer få mer än 40 miljoner kronor om året i TV-pengar. Att jämföra med varje hockeyallsvensk klubb som får, ja, peanuts, ett par miljoner per år. Det ekonomiska glappet och därmed också troligen det sportsliga kommer växa rejält då. Och det går i mina ögon inte att klandra SHL för det. Jag menar, TV-rättigheten SHL är helt enkelt så mycket högre värd än hockeyallsvenskan. Men det gör att det är läge nu för klubbarna, Djurgården, Hockey, Leksand, Rögle, alla möjliga, gå all in för att säkra en plats i SHL lagom till det nya avtalet. Sen dras SHL-repet mer eller mindre. De som är utanför då kommer kanske aldrig tillbaka.
Det är ju inte alltid bra mycket pengar slash framgång och bra verksamhet. Sverige, SHL idag, är ju en liga som är väldigt, det är mycket spelare i omlopp. Vi förlorar väldigt mycket spelare utåt och ett sätt att kanske få behålla en del profiler kan ju vara att ha en bättre ekonomi och plånbok. Men jag tror att Sverige fortfarande kommer ha ett ganska stort flöde av spelare ut. Så att jag vet inte om jag känner att det kommer bli så där supermycket svårare än det systemet som finns idag att ta sig uppåt.
Du menar att ändå försvinner det spelet i KL och så här, som gör att SHL-lagen inte kommer kunna rycka ifrån så mycket mer, trots att ni kan betala bättre löner och
Däremot så tror jag att mycket av de här pengarna kommer gå till killar. Vi har inga möjligheter att konkurrera med NHL eller med KHL, och vill de dra till NHL så drar de till NHL.
Mm. Ni betalar, nu, det här är siffror som jag säger, inte du, men ni betalar 250 000 i månaden till en kille. Mm. Det här nya TV-avtalet kan göra att ni kan betala 400 000 i månaden, kanske då. Mm. Men ni kan fortfarande inte konkurrera med klubbar
där ute. Vi kanske kan konkurrera lite mer med NLA. De är i Schweiz lite grann, men ryska klubbarna, jag har svårt att se att vi ska kunna vara med där och konkurrera. Och det kommer göra att de här pengarna tror jag kommer mer spridas ut på spelare som spelar liksom i tredje, fjärde, att de får bättre betalt, och att där kommer mycket av pengarna hamna. Sen är det självklart att förutsättningen att gå för någon, vi har ju varit med, och vi var ju med bland annat på Gunderson till exempel och var intresserade av honom. Ryan Gunderson i Brynäs till exempel, men vi hade liksom inga möjligheter att hänga med i det racet.
Målskytt i match 6 där 2012 när Brynäs vann Skellefteå med 2-0.
Där har du bättre koll på.
Silverberg var det första, en riktig rackarökare. Nej, men så att, han lyfte in i tredje där.
Jag vet inte om jag tror att det kommer att påverka liksom så jättemycket som man är rädd för rent sportsligt, att helt plötsligt då har vi så mycket, mycket bättre hockeyspelare i Sverige än vad vi har idag.
Kanonläge för agenterna här att driva upp ersättningarna, va? Om man känner att sitter du på filten och tuggar knopp långt ut liksom, och då hoppar in då och då i en fjärde, va? Så kommer du ha en sån sju helsikes jäkla lön, va? Jämfört med första femman i allsvenskan. För det finns så otroligt olika finansiella villkor. Här blir det ju för SHL-klubben att försöka stå emot och inte betala överdrivet höga summor för en prestation som inte ligger på den lönenivån.
Men vi hoppar fram till kvalet, nu en bit fram, men vi hoppar fram till kvalet våren 2019. Då är det alltså ett lag från SHL som möter från Hockeyallsvenskan. Vi antar att det här systemet består, att det är en direkt match i bäst av sju och så. Och då är alltså en trupp från SHL där de liksom har fått in tv-pengar med 40-45 miljoner kronor om året, och i Hockeyallsvenska laget får in ett par miljoner. När de då möts, kommer det glappet att märkas?
Ja, det är ju inte säkert. De möts ju i en serie bäst av sju. Leksand Modo visar ju ändå att ett lag kan vara bättre än det andra i 20 av 21 perioder, ändå sumpa och gå upp. Vad så Harald Lyckner sa. Att
Det är ju ganska ovanligt.
Det måste man säga. Mm. Att det får betecknas som en unik sportslig händelse. Men är det inte, nu ska jag säga så jag håller rätt på valutaberäkningen här, men kallas inte den matchen som avgör mellan championship-matchen när de kvalar sig fram där? De skickar upp några lag och skickar ner några lag alldeles kliniskt först, och sen så är det ju
alltså i engelsk fotboll.
Engelsk fotboll, ja. Premier League, upp mot Premier League när de har kvalat sig fram, så den sista matchen där, det är väl en avgörande, vad är det inte det på Wembley eller något sånt där? Mm. Kallas the 10 million pound game. Alltså den är alltså värd då i motsvarigheten då 120, eller nu pundet vacklar ju, men ändå. Det är enormt mycket pengar i en sån match. Och det är klart att det blir ju samma sak här då. Fast inte 10 million pound, men.
Man ska döpa den till det, menar du?
Ja, det är inte så dumt.
40 million.
Nej, men 40 miljoner kronors matchen. Det är väl värt att gå och titta på. Då kan du höja biljettpriset.
Kommer det märkas när de möts?
Ja, alltså jag såg i Leksand Modo nu när de spelade mot varandra, och det gick väl ingen obemärkt förbi att Modo var ett bättre lag än Leksand, men någonstans är det ändå det som är lite svensk idrottstjusning, att det finns en möjlighet för de här att kunna störa, och man ska aldrig underskatta press, ångest, krav, fans, alltså hur deras påverkan på en idrottslig prestation när det väl kokar ner det till den här sista delen i att det blir lite vinna eller försvinna mentaliteten. Så att jag tror, det är klart att det kommer vara en viss höjning sportsligt, men jag tror inte att man ska överskatta den höjningen och på så sätt liksom fimpa och säga så här, nu är det stängt, nu är det kört.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Älskar när det blir nytt och gammalt i den här reaktionskorgen.
Sporthuset @houseofsports.se om ni ska mejla. Det är där Lasse jobbar i mejlen.
Ja,
eller Twitter också.
Ja, eller @sporthuset på Twitter. Som för övrigt Twitter alltså i den senaste undersökningen om medievanor i befolkningen minskar.
Lasse är lättad över det.
Twitteranvändandet går ner. Facebook-användaren bland unga har gått ner från höga siffror till låga siffror.
Uh-huh.
Lars Ekholm har hört av sig igen. Han slutade ju lyssna på den här podden. Vi var ju mycket upprörda över det. Ja. I alla fall, han har lyssnat igen nu. Han har varit i Spanien någonstans var det var, och lyssnat på 5 avsnitt i följd.
Oj.
Och han insåg att han missat några intressanta avsnitt. Jag får tolka det som att Ekholm är tillbaka som lyssnare. Han sa att det måste vara lite kul att referera fotbolls-VM 58 på namn som vi körde för en tid sedan. När de hette Didi, Vava, Pelé. Det var ju lite musikaliskt sådär. Han tyckte att Kaká skulle varit med där också. Kommer lite senare. Men han avslutar så här. PS, en gång, ingen gång. Ge disciplinkommittén en chans till. Det har med fotboll att göra det här. Förresten, vems sunda förnuft ska man använda? Och det är ju en passning till mig. För jag säger ju att sunt förnuft och sans och balans måste råda i beslutsprocesserna. Och då kan man ju fråga om vems sunt förnuft ska man använda? Det tycker jag är en bra fråga av Ekholm. Och svaret är mitt.
Lasses sunt förnuft är det som gäller. Och du...
I den händelse man har något.
Apropå sunt förnuft så fick vi passning om Friends Arena också. Från Hampus Bergman. Du avslutade förra podcasten med...
Ja, de ska ju bygga färdigt tunnelbanan mot
men.
Arenastaden i Solna. Det vill säga att de bygger en tunnelbana som visar sig inte vara bara från Odenplan och köra tur och retur Arenastaden, vilket är en bit norrut och Solna ligger lite norr Stockholm. Utan den ska in på gröna linjen här. Det är mycket tunnelbanesnack i Stockholm här. Ni som inte har nyttjat det fina tunnelbanenätet vet inte vad jag pratar om. Men nu visar det sig så här, och det är Hampus som hade koll på detta, att marken som de har byggt hela arenaområdet på, den är för porös.
Aj då.
Ja, det är en gammal sjöbotten. Och det kostar ju rätt mycket pengar att påla helt enkelt. Det är sanslösa summor, va? Och jag tror att det är en gammal sjöbotten i alla fall. Så att de är tvungna att lägga tunnelbanestationen för att det inte ska bli vansinnigt för dyrt. Lite på en annan position än vad de tänkte från början. Där det finns lite berg att ta fäste i. Och lägga själva biljetthallen ovan jord och sånt där. Så den kommer inte alls bli där den är tänkt, utan blir lite längre ifrån arenan än vad sådana stationer är. Ja, lite otur. Men då kompenserar de det genom att lägga ytterligare en uppgång nära stadsdelen Hagalund i Solna. Och den kommer ligga, som jag såg det i alla fall på Hampus beskrivning, otroligt nära befintlig tunnelbanenedgång från Solna station. Eller förlåt, från Solna centrum.
Mm.
Så det är 2 tunnelbanenedgångar bara med 250 meters mellanrum på 2 olika linjer. Så att bo i Solna, det blir ju ur tunnelbaneperspektiv fyllt med upp- och nedgång.
Men problemet fortsätter. Har du försökt ta dig kommunal till Friends Arena?
Nej.
Gör inte det.
Nej, jag undrar vad det var för färg på den där tunnelbanan. För det var väl också...
Gula linjen kommer...
Det är gula linjen.
Fast den kommer gå ihop med den gröna. Så det blir gulgrönt sen. För den kommer köra.
Men, gulgrön röra.
Nej, men grejen är ju så här. De behöver ju egentligen, menar jag, lägga en uppgång norr om. Inte söder om. För där finns det ju redan kommunikationer med tvärbana och pendeltåg. Norr om arenan istället. Och då skulle man ju också kunna ha 2 alternativa sätt när det finns supportergrupper med olika lag och sympatier. Som kunde gå till varsin tunnelbanestation inom grundkoncept. På Råsunda var det ju Näckrosen respektive Solna centrum som gällde för olika. Sen var det helt omöjligt att sätta kravallstaket genom hela Solna. Behövde de inte i och för sig, för de grävde upp hela förbannade kommunen. Så man kunde inte flytta sig från norra till söder ändå. Men i grund och botten så blir det här en stor utmaning för arenan. Det är lite synd.
Lasse Lackar, Lasse Lackar, du. Yeah.
Om du inte bor i Hagalund, för då har du två tunnelbanestationer att gå till faktiskt inom 250 meter när det är klart det här. Det är häftigt.
Ja, där är du glad. En grej här som vi har fått i uppdrag att ta tag i, som vi ska göra från med nästa episod, det är att ranka de hockeyarenor där man får den bästa upplevelsen om man är en SHL-turist. Vi gjorde det på fotbollssvenska tidigare, alltså som inte har varit på SHL tidigare, svenska hockeyligan. Vilka, var får man de största upplevelserna? Vi tar tag i det från med nästa episod, du och jag, Lasse, och börjar liksom botanisera i det. Men jag frågar dig, Thomas, om du bortser från hovet där du är part i målet, kan vi få lite inspel? Bra arenor upplevelsemässigt.
Malmö Arena är väl en även om den är häftig, det är ju en häftigt byggd arena. Upplevelsen där, jag kan ju bara tänka mig när det är fullsatt i den arenan och att det är jordens drag, vilken upplevelse det måste
vara. Nu vinner de ju match dessutom.
Ja,
i dessa dagar.
Men det krävs ju fortfarande en hel del publik för att man ska få upp kapaciteten där, eller få upp, precis som lite i Globen också, att man måste komma upp med en viss volym för att det ska skapa också den här superatmosfären. Men Malmö Arena, absolut.
Jag var ju i nordvästra Skåne, Lindab Arena, Ängelholm. Optimal på något sätt. Byggd för både allsvenskt spel och SHL-spel på något vis. För de tänker att vi vet inte, så vi gör det liksom. Och det, sen är det så härligt att komma till, och det är på många ställen, man blir alltid så välkomnad. Vad kul att du är här. Jag tycker det är en sån här grundkrydda i tillvaron som gillas.
Vi funderar vidare på det här, du och jag, Lasse, nästa vecka. Tack Thomas för inspel.
Är det inte dags för staven i luften?
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Just det, och du sitter med den viktiga lådan, Tommy.
Mm. Jag tänkte Thomas skulle få känna på den här också. Men vad säger du om den viktiga lådan?
Ja, den är ju inte snygg. Det är enkel rekvisita, som man brukar säga.
Ja, men vi gillar analoga grejer. Du vet hur det brukar vara mina färgpennor, Thomas.
Ja, de är många.
Det är en ganska otymplig storlek på den där lådan också. Och ur den förra veckan drogs Sergej Bubka. Ja. Och det var jag som fick den. Och det kan man ju säga är lite fånigt, eftersom som Tommy sitter med i sporthuset varje vecka och är ju tillsammans med Miro Salar, en av Sveriges ledande friidrottskommentatorer. Så då tänkte jag så här, att det här kommer ju inte att gå. Så att alldeles strax ska vi, men jag lämnar ju förstås inte över till Tommy, det går ju
nej,
inte. Men däremot så ska jag alldeles strax be att få välkomna Miro Salar i spelet. Men först, det vi pratar om här är alltså en utav, vågar jag påstå, friidrottsvärldens största genom alla tider. Och då nickar Tommy. Och det är klart att mot bakgrund av att friidrott utövas i hela världen av alla, så är ju det faktiskt någonting man ska kunna gå ganska rakryggad för. Idag är han mest känd för att han sitter med i Internationella olympiska kommittén och har någon form av mandat där. Men historien berättar om mängder med framgångar. Och om jag förstår saken rätt, handlar det om 35 världsrekord. Och när jag följde friidrotten, det här var lite grann nästan i början på journalistkarriären, jag aldrig kommenterat friidrott, men han liksom förbättrade bara sina egna världsrekord hela tiden. Så han höjde med en centimeter åt gången bara för att slå rekord i rekord på något sätt, kändes det så. Och det kunde han göra, för han utmanades väl inte på riktigt allvar någon gång. Ett olympiskt guld från Seoul 1988. 6 stycken världsmästerskap, VM-guld alltså. Det avslutande i Aten 1997. Hur många gånger, Tommy, refererade du Bubka?
Ja, men 97 var väl det sista han gjorde. Då vann han ju sitt 6:e VM-guld.
Just det.
Och så det var väl det egentligen.
Då var du med och kommenterade honom, så du upplevde ju ändå den.
Men sen växte man ju upp med de här enorma framgångarna. Ja. Han var ju en stor del av ens friidrottsintresse faktiskt.
Eller hur? Och för min del så, den som var stavhopp i Sverige under många år, det var ju du, Miro Salar. Hallå Miro, är du med oss?
Ja, det är jag. Absolut.
Ja, tjena, välkommen. Det går ju inte att prata om Sergej Bubka och stavhopp utan att ringa till dig, Miro. Sergej Bubka kom ju att slå igenom och dominera med start på 80-talet. Och det vi hör nu, vi ska nämligen lyssna på ett av alla hans världsrekord här. Det var ju en hög. Det är ett av de absolut första, och det lät så här med engelsk kommentering. Varsågoda.
Bubka, the world champion from Helsinki last year, has no fear. Holds the 5-meter-20 pole right at the very top. And that is something that most vaulters just cannot do. First attempt then at new world figures. Marta. That was magnificent. Seventh in the European Junior Championships in 1981. Well, what have they done to this man to provide this sort of experience, this sort of talent? And it wasn't just a close clearance, it was an enormous clearance. And I think that the manufacturers of pole vault equipment have now got a problem.
Det var inte med lite marginal, det var med enorm marginal. Och nu får de som tillverkar stavar problem. Därför att han är för bra här, Boka, var väl i princip budskapet. Miro Salar, vad säger du om Sergej Bokas briljans?
Ja, man var ju född vid fel tillfälle kan man väl säga. Att vi alla andra stavhoppar, vi gav upp liksom att det var inte aktuellt i princip att kunna vinna tävlingar längre, utan man var fruktansvärt nöjd. Och jag har ju haft den stora förmånen då att faktiskt vara tvåa i en tävling där han satte världsrekord. Och ringde hem och var sådär jättenöjd. Jo, men jag var tvåa här och jag kommer inte ihåg vad det var, någon tysk tävling. Jag hoppade kanske 5,60 och då satte han något världsrekord över, förmodligen över 6 meter. Startade då på mitt svenska rekord 5,70, där startade han sina tävlingar. Så han över till 90, gjorde ett hopp till och sen så provade han på världsrekord.
Det är skönt att
ha start, dag ut och dag in, vill jag på säga.
Ja, men det är skönt att ha det på ditt visitkort, på ditt CV. Att jag har varit två i en stavtävling där Boka ändå satt världsrekord. Varför hoppar han så vansinnigt högt?
Ja, men han var lite bättre egentligen på allting än vi andra var. Han var något snabbare, kanske något fysiskt starkare. Så att det fanns liksom inte en enda kvalitet som han hade då. Ska jag jämföra med mig själv så kan man väl säga att det var han ju betydligt snabbare än mig. Jag, rent fysiskt sett så var jag ganska okej jämfört med honom. Men hastigheten är så otroligt viktig i en gren som stavhopp.
Hur var han att så att säga, citat, umgås med tävlingsmässigt? Vad var det för gök?
Kanontrevlig. Jag hade ju förmånen att springa på honom då. Det är lite psykad av ett gäng ryssar då. Vi var i Helsingfors första VM:et där då och jag hoppade på träning och jättebra form och hoppade så här 5,50 på träning, vilket var enormt bra gjort. Och då kommer då en av de andra ryssarna, som spelar ingen roll att hoppa så här bra, för vi har en ny kille som heter Bubka, han kommer ta hem det här. Och det gjorde han mycket riktigt, 19 år gammal, så hoppade han 5,70, satte barrekord då i tejpade Adidas-skor, så att man kände sig lite fånig, måste jag säga.
Jag sa ju här i inledningen att som jag uppfattade, men jag menar, jag följer ju inte friidrotten minutiöst som du gör. En av de största genom tiderna, påstår jag. Din reaktion på det?
Det är en svår teknisk gren och det är en väldigt komplex grej att hoppa stav, så att man måste ha många olika fysiska egenskaper. Så jag håller väl med om det, och det var väl också min tröst då när jag blev uppringd och folk undrar varför inte jag var lika bra som honom. Så sa jag det, nej. Jag är inte världens bästa idrottsman, för det har han ju valt till i ett antal år. Så att det är nog många som har gjort den bedömningen att han är en av våra absolut största.
När ni stöter på varandra nu, jag har ju sett det någon gång. Det är ganska mycket värme som strålar mellan er. Det är ju Bubka, va?
Ja, alltså det är ju otroligt. Jag har haft den förmånen med både honom och ett par stycken storhoppare innan. Då, så blir man ju mäkta imponerad av att grabbar som har satt världsrekord kan sätta värde på en annan då som inte höll den nivån. Men det är lite så inom stavhoppet att man är en familj, man umgås så många timmar på ansatsbanan och man är tvungen att hjälpa varandra då när det gäller både jobbiga vindar som kommer och ansatskontroll och sådär. Så att man har byggt upp en jättenära relation till varandra då, och jag har bara goda saker att säga om honom. Otroligt ödmjuk. 17, hur många... Det är trots allt 35 världsrekord. Man är ju lite imponerad kan man säga av honom.
Du Miro, vi måste ju ändå passa på nu. Du håller på i Karlskrona Hockey ju. Och vi har varit inne på hockeyspår. Ja, precis. Det förstår jag att du gärna pratar om i år.
Förra året gick det inte att få tag på Miro. Mina tider.
Inte för att snacka hockey.
Förra året var jag tvungen att prata om det hela tiden faktiskt.
Ja, exakt. Ja, nu är det ingen som bryr sig. Nej, det är märkligt. Men du, vi har ju haft snacka med Thomas här såklart om Djurgårdens situation, lite inside SHL och annat. Och det är klart man undrar. Nu får du chansen, Miro. Varför går det så bra för Karlskrona i år?
Det är jättesvårt att svara på, men det handlar väldigt mycket om liksom att få ihop gruppen. Och jag tycker vi har ett väldigt bra koncept. Det är att vi tränar tillsammans i princip hela truppen nästan hela sommaren. Och där byggs det upp en bra gemenskap. Och av den enkla förklaringen av att man tävlar varje dag, men Man har inte hunnit komma till isen där man då ska rangordnas i de olika formationerna. Och då är
men vänta, Miro, jag måste sticka in direkt på de här grejerna du säger nu. Det gjorde väl ni förra året också?
Absolut, men det som jag brukar säga då att i grunden så är det så här, du kan inte, alltså du kan träna upp mängder av idrottsmän till att bli fysiskt tillräckligt bra för att spela NHL, men sen måste du ha skillsen också. Och det är väl helt enkelt så att vi hade inte tillräckligt bra spelare förra året, och vi hade inte ekonomi heller att ta in dem.
Men vadå, ni har ungefär samma lag nu väl? Har ni inte det? På backsidan har det hänt en hel del, eller hur?
Ja, men det har gjort det. Vi har ju bara, forwardsmässigt så har vi bara tagit in 2 stycken, och det tycker jag inte. De har ju verkligen utvecklats de andra då, men på backsidan så har vi fått in jättefina förstärkningar som givetvis ger stabilitet i laget, lite äldre rutinerade spelare som ger oss en stabilitet. Storväxta, och jag vet att vi fick mycket kritik, eller det gick ut mycket kritik om att de var sega och långsamma och sådär, vilket jag tycker bara skitprat, för jag har ju testat dem. Så att många gånger så är det så här klyschor, bara för att en hockeyspelare är stor så behöver man inte vara långsam för det, utan nyckeln är 2 bra målvakter, jättebra försvarsspel och bra struktur. Vi spelar ju tråkigt, säger ju alla, och det är ju det vi älskar att höra att vi gör, för det är ju någonting som vi har snackat ihop oss om, att det ska snackas om oss, det är viktiga, och inte på det sättet som förra året att vi var slagpåsar, utan att de ska snacka om oss för att de tycker det är jobbigt att möta oss.
Miro, härligt att få prata med dig, Miro. Tack så mycket för dina inspel till Sporthuset. Du är alltid lika välkommen, som du vet.
Tack själva. Hej då.
Det är inte mer än rätt att du, Thomas, får dra kärleksbomben.
Det var jag som ruskade runt.
I den här primitiva rekvisitan.
Jag vet inte riktigt, det blir ju Noah Bachner.
Är det någon skillnad på de vita och de gröna?
Färgen.
Ja. Ja, men det kan vara en hel del skillnad. Jag vet inte på vilket sätt.
Om det är något var...
Nej, det är slumpmässigt. Men Noah Bachner har ju kärleksbombat David Beckham, och han gjorde det så bra så att han får vila. Så jag tar den här. Jag tar den här kärleksbomben.
Det är till Tommy.
Till Tommy och kärleksbomba. Ronaldo versus Messi.
Det måste ju vara Bachner. Det är Bachner igen. Ju. Ronaldo versus Messi.
Vi tar sidan.
Vem gillar du bäst, Ronaldo eller Messi?
Åh, herregud, jag vet inte, vågar man ta ställning?
Jag gillar Messi bäst.
Varför?
Men jag gillar hans lirkighet och trixighet. En riktig lirare. Ronaldo är mer en springskjut och otroligt skicklig i den rollen. Men Messi är lite mer en snidare. Sådär.
Men vilken härlig start Noah Bachner får i vår panel. Med att först få ge sin kärlek till David Beckham och därefter Ronaldo versus Messi, står det faktiskt på den där, men man kanske kan skriva snedstreck istället.
Det är ett otroligt, vilken bra lapp någon har skrivit.
Ja, det är dina hieroglyfer till bokstäver som är nedtecknade där.
Man blå penna.
Ja, men bra. Thomas, härligt att you were still not on the bus. Eller vad du sa.
Ja, eller hur det nu var, ja.
Jag vill tacka Thomas var ju inte kvar på bussen, utan han var ju verkligen här.
Han var verkligen här, men med en start med den musikalstarten vi hade, så är det klart det är omöjligt att inte känna att det är en enorm kärlek i det här rummet. Kärlek till framgång. Tack så mycket för tårta och uppvaktningen.
Och välkommen tillbaka Thomas hos småningom, Sporthuset.
Ja, tack så mycket och stort grattis, Lasse.
Verkligen.
Tack så mycket. Hej, hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för C More. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!